Då hälsar vi er varmt välkomna till avsnitt 119 av Hälsoveckan by Tyngre. Ni lyssnar på mig, Jakob Gudiol, och med mig idag har jag Linnea Bärvring.
Hallå, hallå Jakob, hur är läget?
Det är bra, det är bra. Barnen har hållit sig friska, det är väldigt fint väder här hemma. Jag ska bara börja jobba igen. Det blev för långt uppehåll, för stabbigt. Så nu när jag ska börja göra grejer så vet jag inte vad jag ska börja med. Så gör jag ingenting ordentligt. Jag har i och för sig bara gått en halv dag än så länge, men det kommer väl. Jag har läst på inför detta avsnitt, ska jag säga. Mm. Så lite har jag gjort. Själv då?
Jo, tack. Det är ganska bra. Kan bara bli sämre.
Ja, men då är det bra. Och vi kan ju nämna, Erik har ju inte det så bra, han är sjuk. Han har ju två små barn, han får lite skylla sig själv, men det är en tuff del av livet det där. Och Region Skåne håller Caroline upptagen. Det är mycket skit här nere just nu, rent som arbetsplatsmässigt, och jobba för regionen på sjukhus. Så hon är upptagen tills vidare. Vi försöker ju spela in det här på dagtid, ska vi säga, så att vi inte ockuperar för mycket av våra andra liv. Det vi ska snacka om idag är en studie som publicerades i en av sånt här Nature's portföljer. Vad heter den? Så jag säger helt rätt här. Det är Nature Medicine.
Precis. Det är en riktigt flådig tidskrift. En av de tjusigare.
Den heter Effects of a Personalized Nutrition Program on Cardiometabolic Health, a Randomized Controlled Trial. Den här är väl egentligen, jag har inte sett något om den här i Sverige, men den är utförd av Zoe, som vi har nämnt ett par gånger tidigare här i podden. Och även om de inte syns i sig själv här i Sverige, jag har inte sett något i tidningar och tv och sådär heller från dem, så är det väldigt tydligt att de har en stor påverkan på hela den här, som man kallar det, wellness, alltså friskvård till de som inte är sjuka, världen. För att de blandar och ger på något vis, men det är ett stort företag, stor omsättning, och de har knutit till sig forskare med fina meritlistor, ska vi säga så, som har varit väldigt bra på att ta liksom plats i media i Storbritannien då.
Mm. Precis, så en av de tyngsta figurerna bakom är ju Tim Spector, som är professor i genetisk epidemiologi vid King's College i London, och han är ansvarig för en av de här brittiska tvillingstudierna som har fått mycket uppmärksamhet eller genererat mycket publikationer.
Ja, men det är precis det. Han är ju ansvarig för det, och det innebär att han kommer ju med i alla publikationerna, så han är ju, jag tror han är med i topp 100 mest citerade forskarna i världen.
Jajamän, så han är ju ett tungt namn, får man ju absolut lov att säga, inom medicinsk forskning.
Han är ju, det är ett tungt namn för att, alltså det är väl lite, det blir lätt att man får den här typ av, alltså Einstein-imagen då, men Einstein kom på någonting som ingen annan hade kommit på. Det Tim Spector har gjort är att han har fått en god tjänst. Alltså, som innebär att han har liksom varit ansvarig för en ganska unik databas på tvillingar. Så alla som har velat göra studier på tvillingar och velat ha en av de bästa databaserna har liksom fått gå via Tim Spector, och så har han fått sitt namn på den här artikeln som publiceras. Plus att det då också blir så att i och med att det är så hög kvalitet på registret, så blir det ju också uppmärksammade studier. Så det är inte bara det att han är med och publicerar grejer, utan det som han är med i publikationen, alltså det blir bland den bättre forskningen vi har där på tvillingar och genetik och såna här grejer. Mm. Så det är liksom, ja.
Det är ju inte unikt, kan man ju säga. Det är många som är väldigt högt citerade, många forskare som är väldigt högt citerade just på grund av att de får glida med, eller vad man ska säga, på artiklar på grund av att man äger databasen eller man äger någon del av infrastrukturen som det artiklarna sen baseras på. Även om det är andra som faktiskt skriver och gör jobbet, så får man stå med som medförfattare ändå, vilket gör att vissa har ju en hysterisk publikationslista med extremt många artiklar som de ju sannolikt inte har varit så superdrivande i allihopa. Nej.
Nej, och man skulle också nämna här, han är ju då epidemiolog. Alltså han har ju suttit med den här, alltså det är observationsdata, det mesta på det här tvillingregistret. Och, men för ett antal år sedan så gav han sig då in på dietområdet, alltså kost. Han släppte den här boken, den hette Matmyten. Översattes den till svenska. En storsäljare internationellt, jag vet inte hur bra den gick här i Sverige. Men då är han ju inne på ett fält där han liksom inte sen tidigare har någon större mängd publikationer, och han har ju inte någon grundutbildning där heller, hur mycket vikt man ska lägga vid det. Så han har liksom hoppat in här, men när han är med i Zoe's så är de ju väldigt noga med att berätta att det här är en av de mest citerade forskarna i världen på något vis. Och de har fått in andra också, andra forskare som var redan framstående innan och har blivit det också en del tack vare Zoe. För det Zoe är ju, det är en app från början på något vis, alltså det är centrerat kring en app, men de har då tagit fram de här blodsockerkontrollsanalyserna. Du tittar på tarmflora, man tittar på hur folk reagerar på en standardiserad måltid. De får bära sådana här kontinuerliga blodsockermätare. De var väldigt tidiga ute på marknaden med de här kontinuerliga blodsockermätarna till gemene man.
Mm. Så det de säljer är, för det gör de ju, de säljer ju en tjänst eller en produkt kan man ju säga då, mm. Zoe som företag. Och det är ju personalized nutrition, alltså individanpassad kost för baserat då på de här mätvärdena som man får betala för att de analyserar för en, som exempelvis då blodsockermätare och mikrobiom och så vidare. Och mycket av det de gör är ju baserat på såna här postprandiella måltidsstudier där man kommer till klinik, eller ja, nu för tiden kan man ju göra en del av det här till och med hemifrån som vi har pratat om tidigare.
De har gjort det, det de gör är ju hemma, att du anmäler dig. Man kan säga att det här kostar 700 pund om året och vara med, alltså prenumerant på den här tjänsten. Så det är ju viktväckta variant på det viset att de har ju paketerat om dietande till någon form av tjänst där du kontinuerligt får olika grejer och så har du ett abonnemang så länge du vill vara med där. Men när du då går med så skickar de ut tester till dig, och då får man också med en sån här liten nål man ska sticka sig själv. Och det gör man efter en standardiserad måltid. Alltså det, från början var det muffins tror jag, nu är det någon kaka. Det är lite olika när man läser studierna, så de har skiftat till kaka där av någon orsak.
Jo, det var för att de muffinsen var för stora och folk hade svårt att äta hela.
Ja, men det kan man väl förstå på något vis. Alltså, det är ju också, det är lite som det här blodsockertest. Alltså, ska du göra en glukosbelastning, det är mycket socker man dricker på en kort stund där. Och det är inte det trevligaste att liksom hova i sig det där. Det blir ju väldigt mycket sötare än en läsk och sådär, för det är högre koncentration. Och när de då säljer en tjänst och det inte är forskning, så kanske de inte begär, eller man kanske kan begära lika mycket från deltagarna. Men det de gjort, de har ju liksom sålt den här tjänsten och samtidigt gjort studier av det här, vilket är skitkult på sätt och vis. Så de har ju, när du går med så är det inte bara, man kan välja om man ska vara med eller inte, men jag gissar på att deras standardvalet är att du är med i forskningen, och så får du aktivt säga att du inte vill vara med om du inte vill vara med. Men då ger de standardiserade måltider, man sticker sig i fingret så kan de mäta blodfetter, och så har du blodsockermätare på dig för du kan få blodsockerkurvan och såna här saker. Och så får de ju in all den här datan, så de har ju gjort det som kanske en forskargrupp tidigare kunde skrapa ihop pengar till att göra på 50 pass. Det har ju de gjort på tusentals, för att deltagarna betalar själva för det här i princip.
Smart!
Ja, på det sättet är det smart.
Det är de här predict-studierna som finns, predict 1 och 2 och så vidare, som vi kanske har pratat om tidigare och som man kanske har stött på i något sammanhang. Det är alltså de studierna som Zoe baserar sin tjänst på.
Mm, precis, men de sålde tjänsten innan de hade släppt studierna i alla fall. Ja. Och de påstår att de hela tiden via ny data förbättrar sin tjänst då. Och på något vis tror jag ju på att de förbättrar sin tjänst. Klur är ju där hur man då utvärderar det där liksom för sig själv. Och det är väl det vi ska komma in på här idag också då. För de har ju släppt en ny studie
Den första studien som faktiskt testar det de säljer. Mm. Det vill säga det här programmet som de säljer, som man prenumererar på. Och för att förbättra sin hälsa då. Som syftar till att just förbättra hälsan genom ett personanpassat, individanpassat kostupplägg. Eller alltså kostrekommendationer som anpassas till individen baserat på de här mätvärdena som de har fått utifrån blodsockerkurvor och blodfetter och mikrobiota.
Mm.
Så upp till bevis nu. De har ju också en podcast, Zoe. Jag vet inte, har du lyssnat på den?
Jag har lyssnat på något avsnitt tidigare och jag lyssnar ju på avsnittet där de presenterar den här studien då, lite för att se. Jag läste studien först och sen lyssnar jag på podden för att se vad de, hur de tolkar sitt resultat då, eller hur de presenterar sitt resultat.
Mm.
Annars brukar jag inte lyssna på den. Det är ju, alltså det är ju reklam. Mm. Förklätt som forskning och vetenskap. Men såklart med stora inslag av forskning och vetenskap.
Och stora forskare också. Alltså just i podcastvärlden så är det ju inte... vissa av de här forskarna är ju liksom inte kopplade till Zoe specifikt, men de kommer ändå gästa podden för att prata om sitt forskningsområde. Vilket ju gör att det blir en tyngd till hela företaget, så i och med att man har sina egna liksom tunga namn med Tim Spector, tänker jag på då, i spetsen. Men också att man bjuder in andra forskare som får komma och prata om sina respektive forskningsfält i podcasten.
Men ja, det de har gjort då, de utför den i USA, oklart varför egentligen, det är ett Storbritannien företag från början, men den utförde i USA den här studien. Flitiga, de har fått in knappt 350 personer.
Det är ju ganska många, får man ju säga, i en
kost-RCD. Precis. Och hyfsat typisk medelålders amerikan. Lite större än genomsnittet. De har BMI på 35. Men hyfsat friska, om man tittar på deras utgångsvärden när det gäller blodsocker. Och de har ju antagligen då plockat bort dem som inte varit friska. Jag läser inte inklusionskriterierna fullt ut, men...
Det var inklusionskriterier, sådana... Ja. Jag tror de screenade dryga 1000 pers för att komma till de där 350 som sen randomiserades.
Och det är en grej som är liksom bra med studien på sätt och vis, det är att de har ju testat... De har inte tagit personer som går in och vill betala för det här, utan man har liksom slängt ut det här stora nätet, vill ni vara med i en studie, och sen har man tilldelat de olika saker där utan att de har betalat för kostnaden. Man skulle ju kunna göra en riktigt slarvig sån här studie där man har samlar in 350 pers som vill få upplägget och som har vill betala pengarna, och så säger man bara till hälften, ni får betala, ni andra får inte betala. Utan det här är en liten annan grupp då som de har fått in här än de som brukar gå deras program antagligen annars. Mm. För det är inte vem som helst som...
Jag tror till och med att ett exklusionskriterium var att man inte fick ha deltagit i något av deras program tidigare.
Mm.
Man fick inte fått vara medlem tidigare i Zoe och fått kostråd då. Då man skulle vara ganska så grön för detta. För det håller jag med om. Det är ju rimligt och bra.
Precis. Man lottar dem till två grupper då. Randomiserad, kontrollerad studie. Och randomiseringen är då att man lottar vilken grupp de hamnar i. Kontrollen är att man har en kontrollgrupp. Och sen så då fick den ena gruppen genomgå det här programmet som det var upplagt då. För 2 år sedan, 2022, började med det här. Och kontrollgruppen fick det som man kallar för generic advice, vilket de säger är ungefär det du får höra av en vanlig läkare på en vanlig motsvarighet till vårdcentral i USA då. Vilket i princip var att man gav dem en papperslapp. Här har du kostråden som gäller i USA för närvarande.
Mm. Jag tror att det har varit så pass high tech att de fick det i en PDF.
Mm, precis, de fick inte ens det i pappersform. Vilket, alltså, det är ändå, nu ska vi säga här så jag säger rätt, genomsnittsåldern var 52 år. Jag tror de var mellan 40 och 70 alltså åldersspannet. Och det är klart, jag är ju också 40-plussare, men jag hade föredragit en PDF. Jag hade blivit sur och fått det på papper, men jag känner ju min egen åldersgrupp, och de allra flesta i min ålder vill ju ha saker på papper. De tycker det är svårt att läsa saker i en PDF. Så det är väl redan lite otillgängligt där. Men då kan ni, och det är väl det som är problemet med den här studien i stort.
Mm.
Vi har ju pratat lite om forskningssponsrade studier tidigare, eller vad säger, företagssponsrade studier. Men då handlar det ju ofta om livsmedelsföretag. Alltså Coca-Cola utför en studie, eller något avokadoföretag utför en studie, eller nötföretagen utför en studie. Att många gånger är studierna väldigt väl utförda. Alltså de följer liksom alla konstens regler på sätt och vis. Men när man tittar på metoden, när man tittar på vilken jämförelse som görs, så är nästa resultatet klart från början. I form av att, ja, mitt favoritexempel där, det var något äggföretag som sponsrade en studie på ägg. Där de gav en grupp en sån här liksom väldigt grön frukt- och grönsaksfrukost. Så där, väldigt rik på vitaminer och mineraler, utan ägg. Och de fick någon brödskiva eller något sånt till. Och så gav man en annan grupp samma sallad, fruktsgrej där, med ägg. Och så mätte man vitaminer och mineraler så där i blodet efter måltiden. Och så fann man att gruppen som fick ägg hade bättre upptag av fettlösliga vitaminer. Vilket, ja, det där har vi vetat så länge vi har vetat att det funnits fettlösliga vitaminer. Att du fått bättre upptag med fett i måltiden. Men det där blev ju ändå en bra PR-grej. Liksom äggföretagen kan skriva att har du ägg till frukosten så tar du upp vitaminer och mineraler bättre. Folk vill ju typ vitaminer och mineraler, och så tänker de, ja, men då ska jag ha ägg till det. Så behöver de inte tänka på det, tänker de då. Att du har ju alltid ägg så tar jag upp mina vitaminer och mineraler. Men det är ju en ganska pointless studie på sätt och vis. Och här har du, tycker jag, vi har samma sak. Alltså vi har en väldigt väl utförd randomiserad kontrollerad studie. Alltså 350 deltagare i en dietstudie är väldigt mycket. Alltså det är ovanligt att ha så många grejer. Och de har liksom testat många intressanta saker före, under och efter. Men då, jämförelsen är ju då att du kommer in i det här programmet där du direkt, om du handlar interventionsgruppen, då får du utföra massa sådana här måltidstester. Du får ett utbildningsprogram som pågick över hela studiens tid då, som var 16 veckor. Så att du varje dag, var det väl till och med, du fick någon liten sån här informationsgrej. Du vet, någon video eller någon podd eller någon text att läsa och sådär. Du fick en kontinuerlig blodsockermätare som inte var blindad, som jag förstår det, utan du kunde se dina värden. Och du fick skriva kostdagbok varje dag. Skulle du rapportera någonting, eller om det var under vissa, ett par veckor under tiden då, med utsträckt av hela tiden. Och sen från de här vecka 3 så fick du då det här personliga dieten då, som var baserad på testerna du utförde i början då. Där man tittar på tarmflora, man tittar på det här standardiserade måltiden med blodsocker och blodfetter efteråt. Och man hade blodsockervärden. Du hade skrivit din matdagbok plus att du hade kontinuerlig blodsockermätare på dig de första veckorna. Så man hade också det och utgår ifrån då. Och så har du kontrollgruppen som får en PDF. Och så fick de ett mail.
Och en video tror jag också de fick, där det var någon som berättade om innehållet i broschyren.
Precis, och så fick de ett mail en gång i veckan där de fick en fråga hur det gick. Följer du råden? Och alltså att det blir en skillnad här, det vet vi. Alltså det finns redan mängder av dietstudier där man faktiskt testar effekten av intensiv uppbackning och mer sporadisk uppbackning. Alltså du ger samma råd, men en grupp träffas en gång i veckan, en annan grupp träffas en gång varannan månad. Och då går det bättre för de som träffas en gång i veckan.
Och vi ser ju också studier som jämför, alltså många studier som har en nutritionsbehandling med dietist till exempel som intervention har ju som kontroll just att man bara får en broschyr av den anledningen att vi tror inte att det har någon effekt överhuvudtaget att bara få den informationen som är fritt tillgänglig för alla och som ja, kommuniceras redan i många sammanhang. Att bara få den informationen till sig igen, det gör liksom inte så jättestor skillnad för att förändra ens beteende.
Nej, alltså vi har, det är 40-plussare, genomsnitt 50 år, BMI 35. De har nu hört talas om kostråden förr.
Mm.
Och du då anmäler dig för att vara med i en studie på liksom personlig, jag vet inte hur de marknadsför det här, men det har väl varit att du ska få en personlig diet för att förbättra din hälsa och så vidare. Och så kommer du in där och så får du höra att du är i kontrollgruppen. Du ska få ett mejl en gång i veckan där vi frågar hur det går för dig. När du följer den här pdf-filen via dig. Ja, det är inte så... Det är svårt att liksom se hur det här skulle vara någon form av rättvis jämförelse. Men du lyssnar ju på den här podden då. Som Zoe släppte om det här och där lägger de ju upp det. Så.
För ett tag sen kan vi säga, den är ju för typ ett halvår gammal den podden. Den kom i vintras i samband med att de skulle presentera resultaten på någon konferens.
Precis, och det är också lite så där. Ja, alltså det är ju presenterat på konferens, då får man ta upp det. Vi har haft gäster på ett tyngre träningssnack i alla fall vet jag som presenterat eller berättat om resultat som inte funnits i en publikation men som de har tagit ut på konferens. Så det är lite, men liksom när de gör det där så blir det ju på något sätt de går ju före alla möjligheter att få någon direkt större kritik på något vis. För att det är ju ingen som kan titta på datan som inte har jäv på något vis och gå tillbaka där. Sen, vi nämnde det här med att den är väldigt väl utförd. Den är förregistrerad, den här studien. Vilket innebär att innan man börjar den så har de skickat in. Precis, vi tänker göra det här och vi tänker gå tillväga på detta viset och vi ska titta på det här som primärt utfall, vi har detta som sekundära och så vidare. Och redan där när de skickade in liksom sin sån förregistrering då, vad de skulle göra, så var det ju väldigt tydligt att det kommer att vara väldigt skevt i mängden support som ges till de här grupperna.
Mm.
Men i alla fall när man lyssnar på deras podd så målar de ju upp det som att det här var meningen. Vi ville testa det mot nuvarande liksom, standardbehandling och sådär. Och ja, alltså på sätt och vis, standardbehandlingen är ju vallas, alltså så. Men...
Behandling och behandling, det här är ju inte behandling alls egentligen. Det här är ju bara kommunikation av de råd som finns.
Ja.
Mm.
Ja, men det är ju ändå det.
Hade ju kunnat jämföra med att gå till en till exempel en dietist som tittar på vad du faktiskt äter och vad du ska ha för förbättringspotential i kosten, vad du bör fokusera på att ändra för att uppnå bättre hälsa, hur olika aspekter är beroende på vad man har för hälsa och bekymmer. Det hade ju varit kanske en mer rimlig, det hade ju varit att jämföra det med existerande faktiskt behandling om man skulle dra det så långt som man kallar det för en behandling.
Ja, men det, ja, men man ska ju vara medveten om det, och det är, vi pratar ganska ofta om det också, att man måste titta på vad man har jämfört med när man tittar på randomiserade kontrollerade studier. Mm. Och det här blir ju verkligen en sån grej att det här har, de har ju inte jämfört med någonting här. Alltså på något vis. Och det är också...
Det har de ju gjort på sätt och vis, men de har ju inte... Vad det som är problemet med att göra på det här viset, att kontrollgruppen får lite generisk information och interventionsgruppen får så väldigt mycket mer, både sett till det de faktiskt får till sig i form av kostråd, hur de bör äta, men också att de får så mycket mer tät liksom uppföljning eller vad man ska säga, kontinuerlig feedback från blodsockermätaren de har på sig och kanske från appen och kostregistreringar som säkerställer att de upprätthåller någon slags följsamhet.
Ja.
Det gör ju att man inte riktigt vet vad effekten eller skillnaden mellan intervention och kontroll, vart den kommer ifrån här. Är det liksom själva kostråden de har fått som gör det? Är det att de har haft en blodsockermätare på sig som har sett att de har fått liksom feedback på sina egna värden på något vis och vad de har ätit? Att de har haft den här appen? Är det materialet i appen? Det är liksom generiska, icke-personanpassade, intensiva informationen som man har fått genom appen. Är det det som har gjort det? Ingen aning. Allting är ju liksom inbakat i ett enda paket här jämfört med väldigt, väldigt lite annat.
Exakt. Och det är ju också så att man har... Som sagt, men tittar ju på det här. De, som sagt, de hade ju mellanmätningar också. Och då hade de mätningar vid vecka 0 när det började. Och så har de vecka 6, vecka 12 och vecka 18 då. Eller 16. Och det som är väl... Nej, 18. 18.
De är lika vecka 0 när de börjar vid baseline. Då är de ju lika. Det är ju bra. Randomiseringen har funkat.
Ja, och, men tittar man sen på hur trenden är för grupperna så ser man ju att det börjar ju bättre direkt för interventionsgruppen. Alltså deras triglycerider börjar gå ner, deras, eller där har vi faktiskt inte någon säker mellanmätning, men vikten verkar börja gå neråt och så vidare. Så det är ju den personliga dieten kom in vecka 6. Och ser man då redan förbättringsantydan vecka 6, alltså innan du har fått dieten, så antyder ju det att det är annat i det här programmet som också gör saker.
Mm.
Vilket vi då liksom bör förvänta oss på något vis. Sen är ju den också lite sådär, för de hade väl bara, jag ljög nu här när jag sa att det var uppföljning, ska vi se här. Ja, precis. De gav inte, de hade inte någon uppföljning vecka 6. Så de tittar inte ens på det i upplägget också. Och det är också lite sådär, hade det varit en annan forskargrupp som gjort det här?
Alltså om en annan forskargrupp hade fått i uppdrag att testa, jag designa en studie för att testa detta upplägget, så tror jag man hade gjort på ett annat sätt.
Då hade man haft kontrollklocka vecka 6 för att se, okej, vad har vi för trend de första 6 veckorna när vi bara ger generiska kostråd, men vi lite ber dem skriva. High tech, du har kostdagboken du skriver, du har blodsockermätaren på dig och så vidare. Vad händer då?
Mm.
Och sen från vecka 6 till 12 eller 6 till 18 då, om du bara får tillgång till, då hade man ju tittat igen. Men här har de liksom bara gått från vecka 0, gjort en mätning, sen har man gått in med den personliga dieten vecka 6, men inte testat vad som har hänt fram till dess, och sen bara gjort mätningar vecka 12. Då får vi inte reda på, blir det någon brytning där? Alltså om den personliga dieten gjorde någonting för sig själv, då kanske vi hade sett en snabbare förbättring.
Mm.
Eller något sånt här. Men det får vi inte ut av den här datan. Så det, alltså det är ju, det här är ju marknadsföring. Alltså det är ju det. Men man ska ta det som något annat. Men då kommer undan med det. Det är det som är så irriterande på sätt och vis. Vi kan säga att hela den här, alltså Tim Spectors grej, om du går in och kollar hans Twitterflöde, så är det reklam för sina egna grejer. Eller snacka skit om livsmedelsindustrin. Och köpta forskare och köpta studier och så vidare. Och vi har Van Tulleken, han som då vi pratat om här med ultraprocessad mat, som fick göra reklam i media här för några år sedan, eller för några veckor sedan, när hans bok skulle komma ut i Sverige. Han är ju polare med Tim Spector. Det är väldigt ofta de är med i samma sådana här dokumentära grejs riktande på tv och så. Där de liksom är överens i tidningar. Och båda två pratar om liksom industrin och så vidare. Men det här är ju exakt samma sak. Alltså, tänk dig att detta hade varit ett kosttillskott istället.
Eller en medicin.
Det är ju ingen som hade godkänt det här. Ja, i medicin då är det ju folk hade ju gavat. Alltså det är aldrig någonsin du fått en medicin godkänt. När liksom kontrollgruppen haft en helt annan livsstilsrådgrejs jämfört med interventionsgruppen. Och sen så har du bara slängt till ett piller där i interventionsgruppen. Och så blev det bättre för interventionsgruppen. Och så säger du, det var mitt piller som gjorde det. Alltså det kan du inte göra. På något vis. Alltså det är ju helt orimligt att göra det. Det hade ingen accepterat. Men här görs det och...
Det blir publicerat i Nature Medicine dessutom.
Exakt, precis.
Inte bara publicerat i vilken tidskrift som helst, utan en av de bättre tidskrifterna i världen.
Mm. Ja, jag vet inte om man ska dra till med något mer. Och har vi något mer att säga om det på sätt och vis?
Nej, vi kan väl bara summera. Jag tror inte vi har pratat så noga om resultaten i och med att vi har sagt att de var givna på förhand. Men att det blev en viss förändring i triglycerider mellan grupperna då. Och i vikt, i medieomfång. Det blev däremot ingen skillnad i LDL-kolesterol. Så det dåliga kolesterolet, eller vad man ska säga. Alltså de två primära utfallsmåtten som man ville studera var just LDL-kolesterol och triglycerider. Triglycerider blev signifikant bättre i Zoe-paketet, interventionsgruppen, jämfört med kontrollen då. Medan triglyceriderna inte förbättrades.
Man kan säga ganska bra förbättring där på triglyceriderna just. Men det är ju kanske det... Alltså, de här riktigt snabba GI-grejerna, de vet man ju har en negativ effekt på triglycerierna, och det är ju mycket blodsocker ändå som hela Zoe-paketet fokuserar på. Alltså blodsockertoppar och blodsockerkontroll och sådana bitar. Så.
Och det verkar också så, om man tittar på vad de har registrerat att de har ätit i respektive grupp, så tolkar jag det som att det är framförallt kolhydratsintaget som de har minskat i interventionsgruppen, och sen har de förbättrat fettkvaliteten lite grann. Vilket kontrollgruppen inte riktigt har lyckats med att förbättra sin övergripande kostkvalitet överhuvudtaget. De rapporterar att de har minskat sitt energiintag lite grann. Men om man tittar på vad som faktiskt har hänt med det de säger sig käka, de har mätt kostkvalitet med en sån här health eating index som är ett score, övergripande score då, så har ju interventionsgruppen förbättrat sin kostkvalitet med det här indexet som är baserat på de generiska amerikanska kostrekommendationerna som gäller för alla, inte något personalized. Så de har förbättrat, och medan kontrollgruppen då inte har någon ändring faktiskt, om något. Nej, vi ska inte blåsa upp det för mycket, men de ligger exakt still.
Nej, det verkar inte hända någonting i den gruppen. Alltså det.
Så det är en signifikant skillnad där vid, mellan grupperna då, att de har förbättrat sig i interventionsgruppen men inte i kontrollen. Så. Så det är ju liksom inte, det jag skulle, med tanke på det och att med tanke på att de har gått ner i vikt och minskat sitt midjeomfång i större utsträckning i interventionsgruppen då, så är jag ändå lite förvånad. Alltså jag skulle ändå lite grann betraktades som ett, jag hade varit besviken om jag var dem. Att det inte var någon skillnad i LDL-kolesterol som var ett av två primära utfallsmått.
Ja, sett i insatsen här så är det är det ju dåliga resultat. Alltså ta,
ja, men det är ju också, inte det.
Men det är ju, alltså man ska säga deras grej så, det är ju lite det här, inte bry oss om kalorierna, det är inte det som är viktigt, det är matkvaliteten, du vet, undvika processat, undvika hög GI, alltså det är mycket det, det är mycket kring det här, det är ett företag som säljer sig utåt, då är det ju mycket det som är poppis idag att fokusera på, och där är det ju inte alls poppis att prata kalorier inom den, liksom bland de som du kan sälja detta paketet för 700 pund om året till, så är det inte populärt att prata om de här grejerna. Vilket innebär såklart att om du inte lägger någon fokus allt på det, utan du bara pratar liksom tips om att få i sig mer frukt och grönt, och då såklart man säger till dem att inte äta grejer som höjer blodsockret för mycket och så, och få i sig mer fiber och bitar. Så deras kosthelheten kommer ju förbättras, men 4 månader, viktnedgång 2 kilo, det är det väl, alltså om du inte alls tänkt på kalorierna så kan, och du inte, du, det är såklart inte 100% i följsamhet här. Som sagt, detta är inte personer som betalar för det själv, utan det är personer som bara tänkte sig, de ska vara med i en studie och ställa ut på det, de kanske inte var beredda på arbetsinsatsen. Så kan det också vara, att det blev nästan för mycket för den gruppen, att de tröttnade lite på det där. Men ja, 2 kilo på 4 månader utan att, när man egentligen bara försöker sig på steg att förbättra kosten, det är inte dåligt. Alltså, men det är inte bra, som sagt, sett till insatsen. Alltså, detta är ju samma studietid som direkt studierna. Nu har ju inte dessa typ 2-diabetes, men alltså, om du vill så får du ju ner folk 10 kilo på den tiden utan besvär. I genomsnitt. Och då har du mycket större förbättringar i hälsovärden och sådär. Och då hamnar man i diskussionen, okej, men på sikt, vad är bäst då? Och där är de ju väldigt, vad säger, hög svansföring från Zoe, att de är ju duktiga på det där. Alltså de får ju till verkliga förändringar som blir långvariga och så vidare. Men det har de ju aldrig visat. Alltså detta är ju 16 veckor. Det är det längsta de har gjort, vad jag vet. Så det, jag skulle ju tänka mig att det kommer att fallera lika mycket här. Alltså, ja, det är inget speciellt unikt med deras upplägg som får folk att fastna, vad jag kan se. Liksom. Utan det är, folk investerar pengar. När man investerar pengar är man mer benägen att följa det över tid. Där är lite nyhetens behag kanske att börja mäta blodsockermätaren och sånt där. Men i övrigt så tycker jag inte det är så mycket. Men de förbättrar ju sin dietkvalitet enligt självrapporterad data där, såklart. De har
precis.
Healthy eating index Så, och det är ungefär hur nära man är i kostråden, amerikanska kostråden. Man får olika poäng. Alltså äter man frukt varje dag så får man en viss poäng. Äter man det några gånger i veckan får man en lite lägre poäng. Och så plussar man ihop poängen. Alltså, högsta möjliga poäng innebär det att man äter 100 har man, då äter man enligt kostråden punkt och pricka. Och 0, då har man lyckats på något vis att inte följa ett enda kostråd på något sätt. Men de låg på 65 här från början och de rapporterar sen att de ligger på 73. Och där ser man ju ingen förändring alls i kontrollgruppen. Alltså det var liksom verkligen helt blankt där. Så de har ju inte gjort några förändringar själva vad de rapporterar då. Men där är man ju också nyfiken på, okej, de rapporterar den här förbättringen i interventionsgruppen. Hur mycket är det bara att de rapporterar att det blir nu lite bättre? För att de har fått så mycket information och de har fått så mycket påpekningar och de har fått så mycket uppmärksamhet.
Mm. Och det är ju de allra flesta jämförelserna som de gör mellan grupperna är ju faktiskt inte signifikanta om man ser till artikeln som helhet.
Nej, det är triglycerid och vikt.
Vi nämnde ju att LDL var inte signifikant. Men inte heller höftomfång, inte blodtryck, inte insulin, inte glukos, inte C-peptid, inte apolipoprotein, A eller B. Och inte heller några sådana här mikrobiomanalysjämförelser.
Och då är det ändå 170 per grupp, ska vi säga här. Alltså det är många deltagare. Och mycket av Zoe's grej är ju att de påstår att de förbättrar tarmfloran så kommer förbättra din hälsa på sikt på något vis. Men där ser man inga signifikanta, utan det är självrapporterad dietkvalitet, långtidsprosockeret, en signifikant skift, praktiskt relevant skulle väl inte jag vilja tillskriva det. Alltså det är jättelite. Deras långtidsprosocker var 5,34 från början procent och det blev 5,30. Mm. Så det... Ja.
Modesta skillnader får man väl ändå säga att det är, om man ska vara helt ärlig.
De påstår att skillnaden där är PE 0,045, men annars är det mediumåt och vikt.
De har inte heller diabetes då, så att,
nej, såklart.
Men det som de själva konkluderar i abstractet, sista mening, är väl hyfsat representativt ändå, även om jag inte håller med helt. Och det är, nu citerar jag då: following a personalized diet led to some improvements in cardiometabolic health compared to standard dietary advice. Och då, det jag inte håller med om då är ju att det var personalized diet som har gjort det. Det är ju hela paketet. Det är ju paketet, det är mycket större än personalized diet.
Det är verkligen mycket mer än personalized diet. Där kan vi ju faktiskt, ska vi gå lite snabbt, hur hade man gjort det här på riktigt då?
Ja. Om det var frågeställningen,
yeah.
Vad är effekten av personalized diet för kardiometabol hälsa jämfört med generiska kostråd som inte är individanpassade?
Precis.
Hur hade du designat den studien?
Hur jag hade designat den studien? Alltså, det du vill göra då, det är ju att allting ska vara detsamma förutom den personliga dieten. Och det du gör då, det är att du ger en, man säger, placebo personlig diet. Så du hade delat grupperna i två grupper. Du hade gett dem exakt samma tester, samma blodsockermätning. Man hade blindat blodsockermätaren. Hade jag gjort i alla fall. Och sen, när de får sin personliga diet, så hade du hälften bara gett dem, alltså dagens kost, någon medelhavskostråd. Du äter lite frön och nötter. Öka dina frön och nötter. Du äter för mycket mättat fett. Byt ut det här mot det där. Du äter för mycket salt. Byta det mot det. Det är kontrollgruppen. Alltså de här generella råden som då ges för grupper när de ligger snett på någon av de grejerna. Så i princip, du äter för mycket socker. Så här gör vi för att minska ditt. Alltså det blir ju personligt på sätt och vis, men det blir inte personligt i form av att du är en unik människa, du hanterar kakor bättre än mjölk eller något sånt där, utan det blir ju bara personligt i form av att just du äter mycket socker, så just du behöver minska på sockret. Alltså, ganska ABC. Alltså, om du ger kostråd till någon en och en, så är det ju det man gör. Okej, du dricker 2 liter cola om dagen, sluta med det. Alltså, på något sätt. Det är ju personliga råd, men inte massa hype kring tarmflora och blodsockermätningar och blodfetter som du mäter och så vidare. Och sen interventionsgruppen då, de får ju då resultatet från den här Zoes algoritm som då påstår att de kan ta fram en personlig diet som ger dig ännu bättre blodsockerkontroll och gynnar din tarmflora ännu mer och så vidare. Och sen hade vi jämfört det här över tid då, med lika mycket uppföljning, lika många samtal, lika många mätningar, lika mycket feedback i appen, lika mycket krav på att de ska rapportera vad de äter och så vidare. Då hade vi ju vetat, är deras personliga diet som kommer från deras algoritm bättre än i princip sunt förnuft baserat på kostråden? Det är väl så jag hade gjort det. Man hade ju kunnat göra det ännu mindre personligt där också för kontrollgruppen, att man i princip bara, det här är personligt för dig, men så hade man sagt samma till allihopa. Alltså sagt till alla att sluta äta glass och sagt till alla att käka mer nötter och så vidare. Då är det väl lite mindre, då har man ju inte, då kanske de märker mer att det här är inte något personligt till mig ändå. Men det blir ju ändå själva paketeringen med feedback och testandet och sådana här bitar.
Det låter som en rimlig strategi. Ja, det hade ju varit ett sätt att isolera effekten av just de individ- eller personanpassade kostråden.
För det är ju det du betalar pengar för här. Eller det är det i alla fall som är deras USP. Alltså på något vis. Alltså det här som gör att Zoe säljer in sig själv i förhållande till andra företag som då ger, som har en app som ger dig råd, som har liksom någon form av community. Alltså Viktväktarna är ju, jag har ingen koll för dem just nu. Nu har ju de gått in med GLP-1-analogerna, alltså fetmamedicinerna och så också, i alla fall i USA. Men de har ju garanterat en app idag. Och där har du garanterat möten om du betalar den medlemsavgiften. Jag vet inte vad det kostar att vara med Viktväktarna. Jag hoppas det är billigare 700 pund om året, men det kanske det inte är. Jag har ingen aning. Men det är ju det man vill jämföra då på något sätt och vis. Alltså där, när de påstår att det de gör är bättre än annat på grund av deras vetenskapliga saker, eftersom de har Tim Spector som är en av de 100 mest citerade forskarna i världen och så vidare och så vidare. Det är ju deras marknadsföring, det är deras paketering, det som säger att de gör speciella. Och så när de gör en sån här studie där de testar inte alls det. De testar inte det överhuvudtaget. Men så blir det ändå en paketering kring det, som att titta, vi har testat det, vår grej är det shit. Då blir det ju exakt som när livsmedelsföretagen gör den här äggstudien jag pratar om. Att det liksom, man får det att framstå som att livsmedlet, eller då i det här fallet produkten, är överlägsen eller väldigt, väldigt bra, när man egentligen inte alls har visat det.
Precis, och det finns faktiskt en studie som heter Food for Me. Den är inte helt sprillans ny, den är faktiskt ganska gammal i sammanhanget, Personalized Nutrition, den är från 2017. Och där testade man fyra olika strategier, eller tre olika strategier att personanpassa, vad säger vi på svenska, personalized diet, alltså personanpassad kost. Det var en kontrollgrupp som fick konventionella kostråd, eller att man gjorde just det du sa, att man anpassade kostråden man fick baserat på vad man redan faktiskt åt bara. Eller så la man till, att man dessutom la till extra nivåer på det här. Man individanpassade utifrån det man redan åt, plus biomarkörer i blodet. Eller dessutom det plus genetikinformation, så var man bara på gener. Och det var liksom ingen extra effekt av att lägga till blodprover, utan det var just att utgå från vad personen redan åt vid baseline och utgå från det var det som gav bättre effekt i att förändra hur någon faktiskt äter. Så att allt det där extra behövdes inte direkt med att kika på baseline-kosten och utgå från den för att få folk att faktiskt ändra. Så det är ju bara en liten ett utgångsläge kan ju vara det, att om vi utgår från att det är så även i andra studier, att det är just bara att man individanpassar utifrån vad en person redan äter, så som en dietist jobbar till exempel, så är det viktigt att man liksom separerar den effekten från den effekten man faktiskt vill studera.
Precis. Och jag säger, det finns faktiskt en annan studie som också gjort på sån här personlig diet anpassat efter tarmbiota och blodsockerkontroll och så här.
Det finns några stycken som har använt lite olika approaches.
Det finns ju ett företag som heter Day2 som har, det är väldigt likt Zoe, fast de har ju inte det här höga svansföringen med väldigt kända forskare och har väl inte lyckats alltså synas så mycket i media. Så det Zoe också gjorde nämnde vi inte, men när pandemin kom, då gjorde de ju om hela sin app till en covid-19-app i princip. Alltså covid symptom study kallas den. Vi hade ju liknande i Sverige faktiskt, som vi kunde, men i Sverige blev det bara en app. Man turnerade och så rapporterade man sina symptom dagligen, och så innan all testningen kom igång där under 2020, så kunde man ändå följa ganska bra att där det verkar vara ett utbrott i den stan eller i det området, i den byn, alltså så. För det funkade ganska bra, för det var ända, influensan försvann ju mer eller mindre under 2020 där. Men det de gjorde så, det var ju att de tog sin app och fick med miljontals Storbritannien, alltså invånare i Storbritannien, att vara med på det här. Väldigt nyttigt, alltså för samhället under pandemin.
Mm.
Men sen, när folk fortfarande hade den här appen på sin mobil, så paketerade de om det till en dietapp. Så de liksom på något sätt, det var ju dessa på något sätt, alltså de har ju tvingat sig på folk i deras mobiler på sätt och vis. Vilket jag kan tycka är lite sådär. Alltså, ja, det gjorde nytta under pandemin, men jag vet inte riktigt. Alltså, det var ju Zoe som företag då som släppte den här appen där. Så de har liksom smygit sig in där, vilket gjorde att de också fick mycket upp, alltså de fick ju gratis reklam för sina grejer där omkring då, vilket inte är så, men i alla fall Day 2 släppte en studie och de hade faktiskt betydligt vettigare upplägg, där de alla fick samma intervention förutom att den ena då fick den här personliga dietgrejen, medans då kontrollgruppen bara fick standard lågfettkost som råd. Och det pågick i 6 månader. Och man såg ingen skillnad i resultat. Deras huvudutfall var vikt. Kroppsvikt då. Så det... Redan på förhand så är det inte så mycket som talar för de här algoritmerna. Sen kan ju så påstå att deras algoritm är betydligt bättre och sådär. Men då ska du ju testa algoritmen. Inte...
Den är ju också hemlig, kan vi säga. Den är ju hemligstämplad företagsinformation.
Mm.
Och jag gissar att om vi hade haft någon representant från Zoe med nu som fick försvara sig, så hade de säkert sagt att jo, men vi vill ju inte, det hade inte varit representativt för den tjänsten vi faktiskt säljer att bara isolera effekten av personalized diet. Vi säljer ju hela det här paketet, så därför vill vi testa effekten av allting. Men det, så att det, och det är ju fine, men det jag vänder mig emot är bara just att det i både titel och konklusion är just effekten av personalized nutrition program som man hävdar att man har studerat, och det skulle jag vilja säga att man inte kan isolera till utifrån den metod man har använt.
Nej, man blandar liksom argument beroende på vad man vill argumentera kring just den gången. Alltså för att man låtsas så, och det är ju bra att de studerar hela sitt upplägg också. Alltså, gör vårt upplägg någon nytta? Det är ju fantastiskt att man studerar det, ska jag säga. Det är många som borde göra det med sina grejer innan de påstår grejer kring det.
Mm.
Men sen använder de ju det på ett annat sätt i sin marknadsföring. Och som du säger där, de skriver ut det på ett annat sätt i abstraktet. Att de fick igenom det är ju guld för deras marknadsföring. För nu kan de ju bara skicka det till folk som ifrågasätter. Och så står det ju där svart på vitt i Nature Medicine att deras personliga dietprogram är bättre. Och att bemöta det där är väldigt svårt. Jag har faktiskt satt och jobbat med en video kring just det där att det här är ju en väldigt vanlig teknik från lite pseudovetenskap-hållet att man inte vill riktigt definiera svart på vitt vad man förespråkar eller vad man tycker, och man gillar att ändra på betydelsen av ord. Liksom. Vad är ultraprocessad mat till exempel som folk påstår idag? Och då vill du gärna använda ordet, för ordet låter ju bra. Det står ju i tidningarna att ultraprocessad mat är dåligt och att det är kopplat till ohälsa och sådär. Men de tycker inte om definitionen på ultraprocessad mat. Den blir de irriterade om du berättar vad den är. Fick en bagare på mig här för några veckor sedan som blev väldigt sur när jag påpekade liksom att det är din påse precis, så kallas det ultraprocessad. Det är inte jag som kollat på definitionen, men det såg det i studier. Som du ska påstå grejer till en ultraprocessad mat, antingen så kan du påstå det och så säger du att det är baserat på min magkänsla. Om du ska påstå det tillsammans med och säga att det är forskning backat, då behöver du ju använda den definitionen som används i forskning på något vis.
Mm.
Och här blir det väl lite samma grej, att de kan säga att vår personliga diet fungerar, och så kommer du in och säger att Nej, men så är det ju inte riktigt. Så, jo, men titta, det står här i rubrik, eller i en text, att det är så. LCHF-arna körde också det, för när LCHF blev stort så fanns ju inte, alltså det fanns ju lågkolhydratskost sådär, men då kallar man ju ibland, alltså dietstudier med 30-40% kolhydrater, kunde det ju kallas för low carb diet i forskningslitteraturen. Och det var jättetydligt om du läste artikeln, men tittade bara rubrik och abstrakt så stod det ju bara low carb diet. Det stod det kanske inte exakta procenten, utan det kom senare i texten. Mm. Och då använder LCHF-arna det hela tiden liksom, och länkar till det där som bevis för att deras råd var skitbra. Men deras råd var ju att käka max 5% kolhydrater. Liksom. Det hade ingenting med studien att göra. Och här blir det samma sak. Alltså, de kommer ju länka den. Och så sitter vi där och liksom skriker oss hesa på att det där har inte studerat ert personliga dietupplägg. Jo, det har det. Det står ju där i texten.
Mm, absolut. Det är lite synd att inte titeln är mer... visst, det står ju Personalized Nutrition Program, ordet program, är väl någonstans underförstått kanske att det är större än bara treatment eller sådär. Men ja, det hade kunnat tydliggöras lite mer. Och överlag då så får man ju också ge, den här typen av artiklar får du ju också att, eller studier får en ju att bli glad för att det finns sådana här databaser där man ska förregistrera sitt protokoll. För när det är ett företag som står bakom en studie på det här viset så har ju de egentligen inga incitament att visa på icke-signifikanta resultat. Så att, att vi får, ändå får helhetsbilden och ser att de allra flesta parametrar förbättrades inte av det här ganska high-tech och avancerade upplägget, intensivare upplägget i interventionsgruppen. Den informationen hade man kunnat undanhålla om man inte hade fått lov att förregistrera om det inte hade gjorts.
Nej, de primära utfallen hade inte varit primära längre och så vidare. Det primära utfallet hade blivit vikt här. Så är det.
Ja, lite, ja. Det, ja. Så att personalized nutrition hypen lever ännu inte riktigt upp. Eller evidensen backar in inte riktigt hypen kan man väl säga.
Nej, verkligen inte. Tyvärr, på sätt och vis.
Ja, det hade ju varit toppen. Men kanske bara att man inte har hittat rätt grej. Fast å andra sidan här hade man ju grejat med ganska mycket. Så något kanske hade träffat. Men
ja.
Ja, vissa förbättringar skedde ju ändå. Vilket innebär att man kan förbättra sin hälsa om man börjar äta bättre. Det var ju en skön takeaway för de flesta av människor kanske i alla fall.
Det får vi ha. Bra, då tackar vi för oss idag och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra då.
Ha det gott, hej då.